Blog Talk Radio.
Hej, detta är Nina Jansdotter från Radio Mega Social. Med mig i studion har jag min väninna och kollega Marie Hagberg. Välkommen Marie.
Tack så mycket Nina.
Både du och jag har varit väldigt mycket i media under väldigt många år. Och vi jobbar även med PR. Så jag tänker att det skulle vara bra om du och jag kunde bolla lite med varandra och få fram våra bästa tips. För att vi försöker ju hjälpa andra att vara med i media också. Och det finns vissa förutsättningar som är bra om man gör dem. Och då får man vara med många gånger. Och vissa misstag som man kan undvika om man vill fortsätta att bli tillfrågad av pressen att bli intervjuad som expert eller annat. Varför tror du att du själv har varit med så många gånger, Marie?
Dels att jag haft roliga saker att berätta om för pressen som de har uppskattat. Men sen så också tror jag att jag vet, men det finns många olika anledningar, sen så vet jag vad jag pratar om för det mesta. Och sen så också att jag pratar, om man säger, tillräckligt mycket. Jag pratar in, jag är inte enstavig och jag babblar inte på om helt irrelevanta saker heller. Utan jag svarar på det jag ska. Och jag har ganska bra svar, hoppas jag. Plus att jag vågar vara lite fräck i mun ibland. Och det tror jag också journalisterna gillar.
Det här att med att prata lagom mycket, hur mycket ungefär är lagom, anser du?
Ja, det var en svår fråga. Det finns ju ett uttryck som heter man ska säga vad man vet, men man behöver inte säga allt. Så jag tycker verkligen att man ska svara på frågorna som journalisten ställer. Men sen så, man ska hålla sig till ämnet. Inte prata om alla möjliga olika saker, utan verkligen hålla sig till frågan, lyssna på frågan och svara på den. Man vinklar inte runt med massa andra saker, för det kan faktiskt vara rätt jobbigt.
Och hur jag själv brukar ta reda på så mycket som möjligt så att jag ska kunna svara så väl som möjligt, och det är att om någon journalisten brukar ofta mejla eller ringa, och då kanske de, ja, ibland på den delen så blir det ju att man gör en intervju. Kan du ställa upp nu, det vill säga att man får ingen chans att förbereda sig, och eller så bokar de tid. Och är det så att de inte har klargjort så mycket om vinkeln och målgruppen, så brukar jag fråga det. För att jag inte ska babbla på massa irrelevant, utan att jag tar reda på liksom hur, vem är läsaren, ungefär hur lång text är det du ska skriva, eller om det är radio exempelvis, hur långt är mitt inslag, ja det är 2 minuter eller det är 20 minuter. Därför då vet jag ju hur, om det är 2 minuter då måste jag vara super straight to the point. Är det 20 minuter så att det är kanske 3 ingångar med musik emellan, och 3 gånger jag kan, och i och för sig korta gånger, men då kan jag ju brodera ut lite mer än om det bara är en gång, när man bara ska typ, det är bara några meningar man hinner säga på kort tid. Och det tycker jag, det brukar uppskatta, så att alltså jag tar reda på vinkeln ordentligt, så att jag liksom kan spetsa in mig ungefär rätt vad jag tror att läsarna behöver. Och även om journalisten ställer en fråga som jag inte riktigt förstår, och istället för att jag svamlar på, så brukar jag säga, kan du utveckla frågan lite till så att jag verkligen hänger med. Så att man måste inte liksom gå på med en massa saker som, för att man inte förstod vad som frågades efter. Och ytterligare en sak, och om jag känner att jag har babblar på och det blir rundgång, då kanske jag frågar Har du, anser du att jag har svarat nu på din fråga? Har du fått tillräckligt med svar på din fråga? Ja, kan de säga. Ja, tack, säger jag. Så, för att undvika att det blir för mycket. Så gör jag.
Ja, och gud vad du är ordentlig. Men du har ju så många olika, du har ju 1000 olika saker du kan prata om. Men vi brukar journalisterna med fråga om ett och samma ämne. Och det kan jag prata om i sömnen. Så att vad de än frågar om så kan jag ge ett svar. Utan att förbereda mig det minsta. Så det är mycket lättare för mig på så sätt.
Nej, jag kan inte visa.
Men det var väldigt
jag kan på det mesta prata om vad som helst också. Om man ringer direkt innan mina ämnen. Fast det är väldigt många som är mina ämnen. Men alltså jag vill, just för att jag vill bara både spara tid för mig själv, därför att om man gör som jag många intervjuer, det tar mycket tid, och så vill jag att det ska bli bra resultat, därför att jag vet att om jag gör en riktigt bra intervju, att jag har en tråd, att jag svarar konkret och bra, då vet jag att det är enkelt för journalisterna att få ihop en bra artikel där jag gör ett bra intryck. Men om jag har samlat på massa konstiga grejer, då är det jättesvårt för journalisten. Och de har oftast inte så mycket tid att sitta och liksom och redigera och ändra. Då kanske det blir så här lite hopkok. Och då, jag säger ofta, jag tycker de flesta skribenter och journalister gör ett bra jobb. Och om det är något konstigt så kan jag mer se att det var jag själv som inte följde, inte var så konkret och inte kommer så mycket bra. Det kan jag, där lastar jag mig själv. Medan jag märker att andra som jag jobbar med eller försöker hjälpa ut i media oftare skyller på att skribenten inte fick ihop det när de själva inte fick ihop. De hade inget tydligt. Så säger jag.
Ja, men det är helt sant att de flesta journalister, jag har blivit intervjuad runt 1500 gånger, och de gånger jag har varit missnöjd med journalisten, vad de har skrivit efteråt, de gångerna är så få så att jag kan räkna dem på ena handens fingrar. Det är de, alltså 99,99% av alla journalister, de gör ett bra jobb. Det är deras yrke att skriva. Och det får man ju också ha förtroende för, att de klarar av sitt eget yrke. Precis som vi har förtroende för så gott som, eller de flesta andra yrken, att de klarar sina yrken.
Fortsätt du.
Nej, alltså, jag tycker bara att alltså, vi skulle bli lite sura om någon misstrodde oss, att vi inte klarade av våra yrken. Alltså det skulle nästan vem som helst bli lite irriterad. Och det blir ju faktiskt journalister också om man misstror dem och ska rätta vad de har skrivit. Så gör inte det. Alltså vad som är risken är att de inte återkommer någon gång. Och då har man ju faktiskt skjutit sig själv i foten.
Ja, men det handlar ju ofta, är det något som är verkligen ett sakfel, då tycker jag, och som förhöjer effekten, så antingen att det är totalt fel eller någonting som verkligen förhöjer effekten av artikeln, så att det, någonting blir ännu tydligare, där du märker att du var otydlig eller att det blir riktigt missförstånd som gör stor skillnad, då kan man ändra. Men det ska vara i undantagsfall, anser jag.
Ja, absolut. Jag håller med. Den enda gången jag ändrar, det är om de har fått till min titel fel eller mitt namn fel. Ja, fakta fel så. Annars så brukar jag låta det vara. Och det brukar alltid vara helt okej. Eller det brukar tänka vara bättre.
Nej, men jag tänker också att lagt kort ligger. Om man själv Alltså jag inte var tydlig och så att det inte blev tydligt. För att jag tycker att är man tydlig så blir det ofta tydligt i text också. I undantagsfall att någon skulle klampa till det så, det säger jag. Och då tänker jag så här, ja men då måste jag ju lära mig nästa gång att ännu bättre få fram ett budskap så himla enkelt så att det är omöjligt att missförstå.
Ja. Ja, absolut. Nej, vi får faktiskt vara. Jag tycker att fler borde ha större förtroende för journalister, för de gör ett bra jobb. Det gör de.
Ja, och då tycker jag att och om man inte tycker det då, så som sagt, nu blir det rundgång i det som jag säger. Jag bara säger en gång till. Lär dig bli tydlig. Och sen i början jag ville lära mig att göra väldigt bra intervjuer, då att det bara hänt någon gång, för jag tycker inte riktigt det passar sig. Om man är van så kan man inte liksom fråga om feedback. Men i början vet jag att jag gjorde det. Då sa jag så här, är det någonting som jag kan lära mig så att jag blir ännu enklare och bättre på detta? Det kunde vara på radio, det kunde vara på tv eller att göra intervjuer. Att någon gång har jag bett om feedback. För att jag ville lära mig, för att jag verkligen ville bli så här jättebra. Så att det var enkelt att intervjua mig och jag alltid sa saker snabbt och lätt. Och konkret så att de igen och igen skulle ringa. Vilket det har blivit också.
Jättesmart, verkligen.
Och som allt annat, övning ger färdighet. Och jag har också funderat över reflekterat efter intervjuer. Okej, hur gick detta? På vilket sätt fick jag fram mitt budskap? Vad behöver jag lära mig till nästa gång? Och så har jag skrivit ner. Lite punkter.
Det är jättebra. Verkligen. Och jag tycker att en sak som är bra att göra om man tycker att intervjuer är svårt och sådär. De svåraste, då bör man ju kanske gå på de som är svårast och försöka få dem att intervjua en. Och det är journaliststudenter. De är så jäkla jobbiga. De har väldigt bra frågor. De är inte jobbiga på annat sätt, utan de har väldigt bra frågor. De funderar igenom frågorna så väldigt. Så man måste verkligen fundera igenom sina svar också till journaliststudenter. Och då är det inte heller lika farligt om man råkar säga lite fel. För då hamnar det oftast i en studenttidning. Så det kanske inte gör så mycket om det blir lite fel. Så att om man har chansen, så tycker jag att man ska passa på att träna på studenter. Det är så himla bra. Bästa skolan.
Ja, och när jag tänker att alltså, det är bra att göra många intervjuer. Och alltså, innan de första, alla vill ju vara med i de stora tidningarna. Men då tänker jag så här, innan de ringer, då är det bra om man har värmt upp i lite sammanhang där det inte är lika viktigt, där man kanske, ja, det gör ingenting om det blir lite knasigt och man är lite nervös. Så, men jag märker att många, de kan ha en attityd om att nej, de vill inte hamna på någon liten sajt. Utan det är liksom de stora tidningarna, för det är prestigen att vara med där. Och man kan absolut ha som mål att hamna i de tidningarna. Och det tycker jag att man ska om, att man ska sikta högt.
Nu får fram ljudet lite.
Okej, tack för att du sa till.
Är
det bättre nu?
Är det bättre igen?
Sen en annan sak om det här med unga skribenter eller skribenter från mindre tidningar och sådant. Att jag har haft som vana att i princip alltid sagt ja. Även om det har varit små sajter eller i princip nästan praoelever på tidningar. Därför jag tycker så här att alla forum där jag kan nå ut med mina tankar tycker jag är värdefulla. Men vad jag har märkt att det har varit en väldigt bra strategi För många av dem då som för 15 år sedan när jag började var studenter, prao etc. Det är de som sitter som nyhetschefer nu, eller som alltså på toppjobben, redaktionschefer på stora tidningar. Det är de som ringer mig nu när jag ska vara med i tv och sådant. Och då är det så här, då kommer de ihåg mig. Jaha, det var du som ringde, jag intervjuade dig för den studenttidningen för 10 år sedan. Och då har man gjort ett så har man ställt upp och gjort ett bra intryck. Då är det himla lätt för dem att komma ihåg en själv som en bra person. Mm. Som de gärna vill ta in igen. Mm. Kontra om du hade liksom näsan uppåt och sagt att nej, du låter inte intervjua som någon journalist, student på någon, eller någon studenttidning på någon mindre sajt. Då hade de kommit ihåg det också. Den som inte ville ställa upp så.
Mm. Ja, ja, visst är det så. Absolut. Och det är en bra strategi. Camilla Läckberg sa, hon har sagt i intervjuer att hon har haft exakt samma strategi. Att i början, när hon inte var kanske så känd, eller ganska känd då, hon ställde upp på varenda intervju som hon fick. Precis varenda en. Alla svarade hon, så jag fick också intervjua henne. Det var jättebra.
Ja. Och jag tänker också så här att om det är ett forum då som du anser inte var mindre, alltså som du anser var lite mindre seriös, kan du ändå göra en väldigt seriöst, alltså du kan göra liksom det seriösaste du kan av den vinkeln. Alltså du är professionell ändå och levererar väldigt bra svar och även om allt inte håller jättehög kvalitet, om du gör ett bra jobb så ökar ju chansen att din artikel då i den här studenttidningen ändå, där du är med, blir bra. Och why not?
Mm. Jag håller med. Absolut. Det är helt sant.
Ja, är det någon annan punkt som du tycker passar in kring samma? Eller om vi växlar tema helt?
Nej, vad heter det? Nej, det är väl förresten det som jag också hade som punkt, att man ska ta hänsyn eller visa respekt för journalisten. Och sen också det här att som vi var inne på lite grann, att de flesta vill hamna i TV4s morgonsaffa direkt. Men, och det är ett jättebra mål, men det är inte så, det är ungefär lika stor chans att hamna i TV4s morgonsaffa som att hitta en nål i en höstack. Så att det är i princip omöjligt, men inte omöjligt. Så jag brukar se det som att man ska, jag brukar se det som naturens eller medias egen näringskedja som man kan följa. Att man börjar med studenttidningar, lokaltidningar och så vidare. Och så att man jobbar sig uppåt i medianäringskedjan. För att väldigt, väldigt många journalister, de älskar att läsa och läser allt de kommer över. Som till exempel, bara för att ge ett exempel då, så för många år sedan då läste jag tidningen Metro i ett tillfälle. Och sen så skrev jag för en studenttidning och jag citerade en artikel ur Metro i den här studenttidningen. Så hittade lite information i Metro. Och sen så gick det några månader, så helt plötsligt hittade jag att Metro hade hittat min lilla notis eller artikel i studenttidningen och citerade den. Så att liksom cirkeln var sluten. Så att jag tycker verkligen att det är ingenting att förakta små studenttidningar och lokaltidningar och sådär. För man vet aldrig när man blir upptäckt av en journalist på en större tidning. Det var rätt så kul att hamna i Metro på det sättet.
Och också att journalister googlar. Så att om du då har gett lite tips i något ämne och någon sitter och googlar det och hamnar på den artikeln och ser att jaha, men det var Marie Hagberg. Men hon kan ju detta och då kontaktar jag henne.
Ja, absolut. Det en gång så skrev jag ja, någon sån här fem i topptips. En liten tipslista. Mina fem bästa tips, vad det nu var. Och så tog det, jag tror att det bara tog några dagar eller max 2 veckor innan tidningen Amelia ringde mig och intervjuade mig tack vare det jag hade skrivit på hemsidan. Så att skriva små tips på sin hemsida, det kan vara jättebra.
Och det var faktiskt en av de första intervjuerna jag någonsin gjorde, var just Amelia, och de hade hittat tips om löneförhandling som jag har skrivit på min hemsida. Mm. Så jag har också gjort haft, och jag har dessutom en sajt som heter 5 snabba tips, för att jag gillar alltså det här med 5 tips i något tema kan man skriva väldigt många av och på det viset visa vad man kan. Och det är det som är skillnaden, att man säger så här, nej men jag är bäst. Att säga det är marknadsföring, men att visa det alltså som expert och som att man vill vara med, kan man inte bara säga nej men jag kan detta, men då måste man ju visa det genom att visa sin expertis, genom att ge råden och tipsen.
Absolut. Och det är också en väldigt bra grej om man vet att man ska bli intervjuad inom sitt expertområde, då är det väldigt bra att ha förberett 5 till 10 tips. För att journalisten brukar ofta efterfråga det. Så det bör man alltid ha i bakhuvudet. 5, 10, 3, 5, 7 eller 10 tips bör man alltid ha skrivit ner om man vet att man ska bli intervjuad.
Och det ger ju också en viss struktur när man har det som grund. Att man inte tappar, man har liksom gått igenom det en gång för sig själv, så blir det ju liksom. Jag har skrivit, jag har bra minne, jag tackar för det. Så att jag har skrivit det en gång, då sitter det liksom ganska väl, även om det är flera år sedan. Då kan jag nästan memorera de där punkterna. Det kommer enklare än att jag, alltså det man, att man det är i den processen att man vill pumpa ner det liksom. Det sätter sig väldigt bra i minnet också.
Jättebra.
För det händer faktiskt ganska ofta att någon ringer mig och så vill de att jag ska svara direkt. Alltså de bokar inte, utan de ringer från någon kvällstidning. Hej, passar det att jag ställer frågor? Och då, ja, om jag är någorlunda så att jag inte är väldigt störd av någonting. Så jag försöker alltid säga ja då direkt. Jag antar den utmaningen. Men man kan ju också be om, kan jag få ett par minuter bara om att gå igenom? Och det är ju, oftast är ju det okej, men nu är jag så van så jag tänker så här, om jag inte kan mina ämnen, då ska jag inte hålla på. Så tänker jag. I grunden måste jag veta vad jag håller på med. Annars ska jag nog, då får jag liksom läsa på allmänt mycket mer så att jag har den grunden, så att jag kan på stående fot köra mina teman.
Absolut, det är jättebra.
Och det handlar ju lite om självkänslan också, att jag känner att det är värdefullt det jag säger, även om jag skulle glömma bort någon punkt eller allting är inte perfekt eller allting är inte liksom extremt nytt under solen. För många tror att det måste vara något nytt, och det måste det faktiskt inte.
Nej,
det räcker gott med basic grejer när man ska vara i basic.
Ja, samtidigt en vanlig fråga, alltså det räcker. Men samtidigt så är det bra att ha bakhuvudet att journalister, en vanlig fråga som de brukar ställa, det är vad är senaste trenderna inom det här området? Den frågan kommer rätt ofta.
Ja, men att då man tänker jag att jag...
Okej.
Jag menar att jag hela tiden läser på mina teman. Så att jag är ju up to date. Vad är det senaste?
Det är jättebra. Det är verkligen jättebra. Men ett tips, om man vet med sig att man kanske inte är riktigt up to date, även om man borde vara det, då tycker jag att ett bra tips är att kolla vad som händer i USA. För det mesta som händer i USA, det brukar komma till Sverige förr eller senare. Så man kollar in eller motsvarande företag i USA, vad som händer på deras kant, eller eller läser tidningar eller precis vad som helst. Så det kommer till sig troligen.
Och jag tycker att det som du säger, plus att vara exempelvis på Twitter, att man kan söka på någon hashtag, det kan vara snabbare än att googla faktiskt. Att man söker en hashtag och så ser man det absolut senaste som har twittrats. Och då kan det ju vara att någon i USA som skriver. Eller någon som är duktig på att omvärldsbevaka i Sverige som är snabbt på det liksom.
Ja, det är jättebra. Absolut. Det är smart.
Jag växlar tema till foto.
Ja.
Hur ska man tänka kring foto? Kan man förvänta sig att tidningen eller sajten kommer ut med en fotograf eller ska man själv ha foto? Enligt din erfarenhet.
Jag tycker att man kan ju alltid hoppas eller inte hoppas om man ser på saken att fotografen kommer ut. Men man bör, som regel, så bör man ha ett foto på sin hemsida. Ett högupplöst foto som journalisten kan ladda ner direkt utifall att hon eller han behöver det. Så det är jätteviktigt. Alltså på sig själv eller sin produkt eller någonting som kanske illustrerar en tjänst eller vad som helst. Men det ska finnas, man ska ha ett särskilt pressrum på sin hemsida där man har sådana saker som är direkt tillgängliga för journalisten.
Jag säger då i den bästa av världen, för jag kan säga att jag faktiskt aldrig haft en pressrum. Men att, och då brukar fråga att vad kan jag ladda ner? Och då brukar jag säga att jag mejlar ett foto till dig. Och det brukar också faktiskt gå lika bra, även om det är ännu proffsigare, jag håller med, det är ännu proffsigare att ha det, jag har ett eget pressrum, men jag knappt har en hemsida numera, så min hemsida blev så illa hackad ett par gånger och sen så har jag tänkt att den blev helt kaputt. Så då har jag inte orkat ta tag i det, men jag har alltid bra bilder, professionella fotografer. Och då måste man också, en sak som är jätteviktig som jag märker, att många tror ju då att om någon har varit med i någon tidning att de kan använda den bilden hur de vill sen och skicka iväg till andra tidningar, och det är naturligtvis inte okej. Då måste man fråga om lov och alternativt behöver man betala för att köpa rättigheterna för att sen kunna återpublicera. Och det, man kan inte bara, fastän att bilden är på dig, så kan man inte bara ta den där. För ja, men det är en bild på mig och då är det min bild, för att det är fotografens bild.
Absolut, just det. Men fördelen, absolut att man kan skicka och det är jättebra. Men det är inte alltid som man är tillgänglig och då är det bra att ha ett pressrum.
Ja,
annars är det jättebra service att överhuvudtaget erbjuda. När jag tar skicka bilden så slipper de till och med och går till pressrummet. Så jag tycker det är jättebra.
Jag upplever att de gillar det ännu mer, att man mejlar dem till som de inte måste leta någonstans. Liksom. De får den direkt. Det upplever jag många gillar.
Ja, absolut. Det är jättebra. Det är det.
Och sen så tycker jag...
Och också...
Nej, fortsätt du.
Vet du vad? Ja, men så det är bra om man har färgglada kläder på sig på de här bilderna. För att, och gärna bilder som visar hur man är, om vi pratar personbilder. Att även om man jobbar på, man behöver inte vara skittråkigt klädd i kostym eller sådär och dräkt och knytblus. Utan att vara som du är på bilden, det brukar vara rätt så bra. Och sen så också att färgglada kläder, gärna rött eller gult eller grönt eller vad som helst nästan helt utom svart. För att det är så, nästan alla har svarta kläder på sig och tidningarna blir helt enkelt lite roligare med lite mer färger. Och journalisterna brukar gilla om man har lite färggladare kläder på sig. Jag var för flera år sedan så var jag med i Svenska Dagbladet, tror jag. i ett reportage. Och det var jag och en massa kändisar som var intervjuade. Men jag var nästan den enda som var med på bild. Och det var förmodligen för att jag var den enda som hade en röd blus på mig. Det gillar journalister. Och då får jag mer publicitet, mer PR, om jag är den enda som syns. Så det var skitsamt.
Och jag brukar ofta se till att någon professionell stylist makar upp mig och fixar håret. För att jag är inte alls bra på att sminka mig. Och det blir så himla mycket bättre. Och vet man att den här bilden ska florera liksom både här och där, så är det bra med en bild där man känner att den här bilden blev bra. Och ja, oftast blir det snyggare när man är sminkad. Så är det. Jag har haft lite både och. Någon har kanske inte sminkat sig så mycket. Men någon som är riktigt duktig som fixar till en. Det blir en bra effekt.
Ja, jättebra. Jag har också sån här. Mina bilder är superstylade. Så det är ingen som känner igen mig på gatan. Det är toppen.
Ja, det är bra. Men jag menar, det är ju en viss roll. Och det var någon som sa så här till mig: jaha, är det så här det ser ut utan smink? Och så var jag inte så här. Så jag bara, tack för komplimangen.
Ja, precis. Jo, men alla blir faktiskt snyggare om de går och om de går och sminkar sig professionellt eller fixar hår professionellt. Så det tycker jag. Det får vi bjuda.
Och även män. Alltså, men lite, alltså man kan fixa med, utan att man liksom kinkar jättemycket. Så kan det faktiskt även gälla män.
Absolut. Och sen så om inte annat så om man, speciellt om man ska vara med i TV. Och det här gäller verkligen män också, att ha lite puder i fickan, för att det är inte så himla snyggt med en blank näsa eller en blank panna eller en blank gässa. Så man måste, om det är TV så måste man vara som man vill eller inte, så måste man faktiskt sminka sig lite.
Fast det har alla gånger jag varit med i så har de alltid sminkat den, och sen har jag inte jag behövt tänka på.
Nej, men det kan variera. Eller man får i och för sig puder. Det brukar väl. Det är otroligt att jag har fått varenda gång. Men jag har faktiskt inte blivit sminkad alla gånger. Det har jag inte.
Mm. Okej, okay. Jag har aldrig varit med om någon gång utan att jag har sminkat. Jag har bara en gång. Det var när jag skulle flyga till Stockholm. Och så blev flyget inställt. Så att jag fick åka i panik till någon fjärrstudio i Malmö. Och de på linan där liksom från fjärrstudion, så fick jag vara med i direktsändning, och då hade de och det var så sent och det var knappt, för då hade de ingen på plats. Det enda gången jag inte har och då hade jag, som tur var, hade jag makeup med mig.
Gud, vilken tur. Alltså det har hänt TV4 och Kunskapskanalen och Dagens Media har någon sån här egen TV-kanal, och Aftonbladets TV-kanal var det flera gånger för mig. Så det kan man inte lita på. Vad jag brukar göra, det är, om jag ska vara med i TV, då brukar jag faktiskt fråga: sminkar ni? Fixar ni liksom? Mm. Fixar ni till mig? Och så att jag vet om de gör det eller ej. Så det har räddat mig några gånger.
Mm. Det är ett bra tips. Ja. En sak som vi inte har nämnt än, men som jag tycker är jätteviktig, och det är ett väldigt vanligt misstag, det är ju det här att många då som vill vara med och få chansen att vara med i media, de vill ha så mycket reklam som möjligt för sig själv, så att de kanske, det blir väldigt plump, alltså istället för att tänka på att jag får det här ute, så nu ska jag ha någonting, jag ska ha länkar, jag ska ha Jag vill ha med saker, företagsnamn, boktitlar, istället för att vara ödmjuk om det blir så att man kräver att
det här ska vara med, att man tror att det är en rättighet att få lov att liksom göra så mycket reklam för sig själv och sitt företag som möjligt. Vad säger du om det, Marie?
Det är så pinsamt så jag vill bara sjunka ner genom stolen, bara jag hör det. Man ska vara oerhört glad tycker jag och tacksam om man blir, har möjligheten att få vara med i media överhuvudtaget. Och om man får nämna vad man sysslar med så är det en jättebonus. Men om man inte får det så får man vara glad i alla fall. Och dessutom att man får ändå satsa på att göra så väl ifrån sig som möjligt för att journalisten ska vilja återkomma fler gånger och intervjua en fler gånger. Och dessutom att journalisterna tycker så här att om det bara är reklam du vill ha, då kan du faktiskt betala för en annons. Och en annons är det enda säkra sättet att komma med i media.
Och det är precis det, alltså det som jag tänker är att, alltså att man kan göra jättebra reklam för sig själv som företagare, som yrkesperson, som expert inom sitt område genom att du gör en väldigt bra, du kommer med någon konkreta råd, du har något inspirerande, något roligt, du berättar en historia som väcker en tanke, alltså att du ger någon, alltså ger ett läsaren ett mervärde och på så vis så kommer de komma ihåg dig och om din namn, din bild, ibland nämns företaget eller ibland att du är författare till en bok eller att du driver ett projekt eller alltså jag tänker så här, desto mer jag ger till journalisten och indirekt då till publiken, den som ska läsa, desto mer upplever jag att de bjuder på. Men när jag har inställningen att nu ska jag liksom krama alla möjligheter ur det här och nu ska journalisten se till att jag får bra reklam för att det är bara så att det ska du ha. Och då kan det bli väldigt, så man sätter sig på tvären. Och det är likadant när man läser texten då. Och man då ska få in liksom allt möjligt som göra texten mer reklamig. Att göra med mitt bud, att man kommer på då att man vill ha med, man vill ha större utrymme, man vill ha mer specifikt. Och det blir som man vill ha med en annons i artikeln. Och det är inte populärt.
Nej, det går bort. Nej, det är
många
inte
har bränt sina broar.
Ja visst, och det är så onödigt. Jag vet, det är som, jag vet inte om man kan dra lite sådär paralleller till datingvärlden där jag har spenderat mycket tid som datingcoach ska jag säga, inte bara privat, utan att det gäller att uppvakta journalisterna lite, inte bara vräka på med allt vad man vill ha själv utan snarare vad man erbjuder. Först och främst erbjuder journalisterna. Tänk på det. Vad har jag att berätta för journalisten som de kan vara intresserade av eller snarare vad deras publik kan vara intresserad av. Det är mycket bättre utgångspunkt än att nu ska jag utnyttja journalisten.
Nej, och många har ju bränt sina broar. Alltså, har man gått på för hårt då med reklam så är ju risken att den personen inte vill intervjua dig igen därför att det blir, eller om du har varit för krånglig, att du då har varit för oförberedd, inte haft något intressant att säga eller att du har varit så mycket kontrollfrik att vilja skriva om artikeln. Jag har hört personer som typ säger att de skriver om allting. Och att man liksom tar för stor plats, att det måste vara på ens eget sätt och presentera på det sättet för att man själv ska känna sig mest bekväm. Och då, det är inte populärt helt enkelt. Och då är chansen att nej, du får inte vara med igen. Och att vara med flera gånger, även om inte ens sitt företagsnamn nämndes, etc. Om de eventuella kunder, eller även om inte det är en länk till ditt företag eller din blogg, även alltså de som
de läsare som är genuint intresserade och som i så fall kanske skulle kunna bli kunder, de kan googla, de kan använda sitt nätverk att ta reda på dig och dina kontaktuppgifter om de vill. Även om det inte bara är klicka där.
Mm.
Så utrymmet där du gör ett bra intryck är jättebra reklam om du gör, om du levererar det som läsaren vill ha. Det vill säga att man tänker det man kan bjuda på.
Visst, det är faktiskt den bästa reklamen, om man säger så, att göra ett gott intryck. För då kommer journalisten att höra av sig igen. Det kanske inte är precis i nästa vecka, men det kan vara... Jag har en journalist, hon intervjuar mig någon gång per år. Hon har gjort det i typ 10 år. Det är rätt så bra. Och jag har andra journalister, det kan ha tagit flera år från första till andra gången. Men väldigt, väldigt, väldigt många journalister återkommer till de som gör ett bra jobb. Så det ska man ha i bakhuvudet, tycker jag. Att journalister, de är lite så här miljövänliga, kan man säga. De återanvänder sina intervjupersoner som gör ett bra jobb. Det ska man hålla i bakhuvudet. Så att, ja, gör ett bra intryck så får du komma med fler gånger. Och det är så smidigt. Att istället för att själv hålla på och tjata på journalisterna, så är det så oerhört smidigt när de återkommer frivilligt.
Ja, och det är ju så. Det bildas också så kallade proffstyckare. Man kan ju tycka så här att ja, det är inte rättvist, säger så, men det blir enklare för media att ta in vissa personer som gång på gång har gjort ett bra jobb i tv-soffor, i radio, därför att de kan förutsättningarna, de levererar det som förväntas och kan ibland kanske alltså sticker ut lite, att man vågar, att de står för, alltså man skapar liksom spänning om det ska vara en liksom debattsituation eller någonting, att man vet liksom att man vågar och gör det, alltså man samspelar och gör det som efterfrågas. Istället för att man tar in någon som kanske inte alls förstår förutsättningarna.
Visst är det så. Och journalister, speciellt om det gäller tv, då vill ju faktiskt de vara rätt så säkra på att man kan göra ett bra jobb som intervjuperson. Där är de extra noggranna med det.
Och då är det bra att man har tränat lite och vet de då att man, om de kan googla och kan se att den här experten har varit med i olika sammanhang, även om det inte är jättestora medier, att de läser, kan läsa en citat och ser att man säger helt okej saker, då är ju chansen att de vågar ge det utrymmet också.
Ja, visst är det så. Absolut. Det är ju ofta som journalister säger till mig att de har googlat mig och sådär, och därför hittat mig på det sättet. Så det är jättebra.
En sak nu, om vi ska börja närma oss slutet, så är det här efter en artikel är publicerad. Då är det också en fördel om man har jobbat upp stora kanaler på sociala medier etc. Att man har en egen blogg som man kan skriva om, att nu är jag med där, att man har följare, därför att alla vill ju ha så mycket trafik som möjligt och klick och gilla och dela, och kan du då erbjuda en alltså förutom tidningens eller sajtens egen publik, så har du en egen, du har många som följer dig, och därför när du delar det så kommer de få den publiken också in till sig. Och det tycker jag har blivit allt viktigare.
Ja, det är sant. Det är jättesmart. Absolut. Det är det. Det var nu flög du iväg. Jag hade tänkt säga. Ja.
Nej, men att man är villig att
göra det. En annan sak.
Jag tar det först.
Nej, men jag tänkte... Att det var någonting annat jag tänkte på angående att efter intervjun. Jag tänkte på något helt annat. Och då är det viktigt, för då är det många så där som är jättebenägna och berättar att ja, nu har jag blivit intervjuad av Expressen om det här ämnet. Men det får man absolut inte säga. Man får inte gå ut i sociala medier direkt och berätta vad man just har blivit intervjuad om. Man får snällt vänta tills artikeln kommer ut. Och då så får man slå på stora trumman och berätta för allt och alla i vilken artikel man är inne i och vad man pratar om och sådär. Men innan, om man berättar det innan, då kan någon konkurrent till journalisten sno idén. Och då blir inte journalisten, den första journalisten, speciellt glad. Så att, tänk på det skulle jag vilja säga.
Mm. Jag kan ibland säga så här, jag är på väg till tv-soffa eller något sånt där, men om mer information kommer sen, eller jag har gjort precis en jätteintressant intervju, eller att man kan liksom på så vis höja energin, men att man inte berättar. Och om det här är så att jag är osäker och om det är någonting, då kan jag fråga det, är det okej om jag berättar om detta? Exempelvis en morgonsoffa, så säga, kan jag säga dagen innan, är det okej att jag berättar att jag ska vara med och prata så dagen innan? Så att man, ibland om man är osäker är det bättre att fråga än att man bara springer iväg och berättar om det.
Absolut. Jo, det håller jag med. Och sen en sak som jag tycker, det är många som frågar, att när artikeln väl har blivit publicerad, vad ska man göra då? Då tycker jag att man verkligen ska berätta i alla sociala medier man kan. Att här, kolla, jag har blivit intervjuad här. Om man har ett kontor där man får besök, då tycker jag att man kan gärna ta och klippa ut artikeln och rama in och sätta upp på väggen. Och sen så man kanske har något nyhetsbrev, att man berättar om artikeln i nyhetsbrevet. Så att man maximerar den här artikeln. För att att ha blivit intervjuad i en artikel, det gör ju ändå att det får högre trovärdighet. Och på så sätt så kanske det kan vinna över några till att bli kunder hos dig.
Ja, man kan ha ett presslänkar också på sin sajt där man sparar allting. Och det kan vara kul att gå i SSC liksom och läsa själv i efterhand och ha det samlat där. Och det var det som jag var inne på också med sociala medier. Att man, ibland kan jag säga att det mesta jobbet kan vara, det är inte att göra intervjun utan själv, utan det är att se till att den sprids. Så att man bombarderar ut i alla medier, taggar kollegor etc. Kanske be dem om kommentarer, hjälp att dela. Att man jobbar så att den liksom, man förlänger livstiden på mediet själv. Att man ser till att, och så att man taggar in då den som skrev eller tidningen. Så att man ärar dem också så att säga. Och håller kontakt med de kanalerna och retweetar på Twitter, delar, att man liksom håller kontakten med dem som man har intervjuat den, så att man inte bara, alltså jag tänker det, har man ringt mig en gång så kommer man liksom aldrig ur det igång. Alltså man fortsätter hålla kontakten, kommenterar andra saker de har skrivit som är intressanta. Att man håller kontakten varm, det är nätverkande.
Om
man vet att de har olika intresseområden där de ofta skriver, om man ser andra relevant, men du då omvärldsbevakar och så råkar du hitta, även om det inte är ditt område, kanske du hittar någon intressant trend eller något annat som rör, så skicka den länken och så bara säger jag läste om detta, jag intresserar dig. Och för då kommer du top of mind i den personen, att när det är någonting som gäller, då kan de komma ihåg dig om du kommer ihåg dem.
Det är jättebra. Jag tycker också att man kan gärna också tacka journalisten efteråt när artikeln har blivit publicerad i tidningen. Tacka för en trevlig intervju, det kan man göra direkt i för sig. Men en sak som man bör akta sig för när artikeln väl har blivit publicerad, och det är att berätta för journalisten att efter den här artikeln så fick jag mängder av nya uppdrag. Så att då så kommer journalisten undra, vad 17 gjorde jag för fel? Men journalister gillar verkligen inte att vara reklambärare. Så att om det skulle bli så att man har som tur att man får massor av uppdrag efter att nämna inte för journalisten för Jesu namn.
Nej, inte så uppenbart. Men däremot så tycker jag att de kan uppskatta att den fick stor spridning och sådär. Jag fick många kommentarer. Mm. För att det är liksom mer
feedback.
Du fick jobb. Så den feedback kan
man ju
liksom. Det var jättemånga som gillade den. Att det var jättemånga som gillade den när jag la upp den på min Facebook-sida. Eller det var jättemånga intressanta relevanta kommentarer på Twitter. Eller att man... Den feedbacken kan ju vara rolig, och den kan ju visa dem också att det här var ett intressant tema att fortsätta med någon i en temaserie om samma ämne eller någonting.
Mm. Och sen så också, men det tror jag är väldigt svårt, men om man skulle få väldigt, väldigt, väldigt många, om vi säger att en artikel där man blivit intervjuad, att den hamnar på Aftonbladets hemsida, och sen så lyckas man sprida den här artikeln i sociala medier så extremt mycket. Då, så om man har tur, då så märker Aftonbladet det, att den här artikeln är väldigt, väldigt, väldigt spridd. Den är väldigt, väldigt intressant att läsa uppenbarligen. Då kommer de förlänga den artikeln på hemsidan. Den får man ta längre på hemsidan eftersom den är så populär.
Ja, eller är det på en bättre plats eller någonting, så att man vet att fler ser en. Så att det som jag säger, att numera med stora egna kanaler, vara med i många grupper, samarbeta med andra personer som också är stora kanaler och grupper, och se till att de, alltså man kan hjälpa till och boosta varandras artiklar, gör ju att man kan se till att ens egna grejer får en större spridning, och det kan definitivt belönas. Antingen som du säger, bättre förlängning, att man får vara kvar längre, bättre position, att de driver mer på sociala medier och twittrar och så om den. För att om du retweetar och ser till att de också får så, alltså det är ett samspel, det som jag säger. Det är inte att någon ska ha någonting. Win-win, om man kan få till det där win-win, att båda bryr sig, då blir det bäst.
Absolut. Verkligen.
Jaha, Marie, har du någonting avslutningsvis?
Nej, jag tycker inte det, utan att man ska vara gentemot journalister, men var så tillmötesgående som möjligt helt enkelt, och var lika trevlig mot dem som du försöker vara mot dina bästa vänner. Så lyckas du förmodligen bäst, att vara påläst förstås. Men se dem som lite kompisar, utan att ändå vara kompisar. För man ska ändå ha i bakhuvudet att allt man säger till en journalist, det får journalisten använda. Så det finns ingenting som... De har rätt att använda allting du berättar. Men man ska ju också komma ihåg att mot små personer så är de oftast väldigt schyssta. Så där, om man skulle råka försäga sig, så kommer de kanske inte ta upp det. Men de har rätt att göra det.
Det finns inget som heter off the record, så att man får stå för det man säger. Jag skulle vilja avsluta med en sak, och det är att det är väldigt bra att skaffa sig positiva förebilder. Om du ser att vissa personer är med väldigt mycket i media och du gillar deras approach, och du tycker att alltså man kan studera hur gör de, alltså hur vad säger de? Hur ser de ut i morgonsoffan? Hur låter de i olika program? Alltså att man studerar de som kan. Inte för att man kan härma efter exakt det som de gör och är. Men det finns tekniker som man kan lära sig helt enkelt.
Ja, det är jättebra. Absolut.
Och sen gör jag det själv. Jag gör det sällan själv, men jag råder mina klienter att lyssna på sig själva, de här programmen. Och titta på sig själva om man hamnar på tv. Och verkligen läsa artiklarna igen. Och verkligen liksom ta in, och det, speciellt på tv tycker jag att det är jättejobbigt att se mig själv. Men att man, när man gör det, då kan jag ju se, nej men nu sitter jag så. nu sa jag så, och då kan jag förhoppningsvis undvika det igen om jag tar in det, fast att jag tycker att det är hemskt att se mig. Och det tycker alla på en det är inget att man måste ha låg själv. Det är så ovant att se sig liksom, och ovant att höra sig. Och det känns konstigt. Men kan man tvinga sig till det någon gång ibland, så är det lärorikt.
Ja, jo, jo. Den enda gången jag har nästan tittat på mig själv igen, det var en gång när jag råkade flutta med programledaren. Så det var, tyckte jag var så roligt att se.
Ja, det är bra.
Och sen så måste vi förstås passa på att flika in att den som vill öka sina chanser att få en massa bra publicitet, den kan naturligtvis prenumerera helt gratis på efterlysningar från Hjälpen Journalist, som är min sida. Där så kommer ut efterlysningar varje vecka, lite färre under sommaren. Men under varje vecka så kommer ut efterlysningar inom allt från himmel och jord. Man kan svara också helt gratis 5 gånger.
Det är ett sätt att lära sig lite och se vad det är de efterlyser. Även om man inte svarar på någonting, så kan man se lite hur tänker journalisterna, vad är det, hur lägger de fram vilka case de behöver och så. Och då kan man själv få idéer om hur man själv ska presentera sig till en journalist.
Ja, jo. Jo, absolut. Det är många som är med och bara för att kolla vad journalisten efterlyser.
Okej, Marie. Nästan en hel timme har vi hållit på. Så ja, det har varit intressant. Jag har lärt mig och jag har blivit påminn om sånt jag redan kunde.
Jag också. Jättebra.
Okej, hej då. Tack för idag.
Tack för idag. Hej då.